Hörs jag? Det är sån här cathedral-eko på den här. Hej, välkomna hit. Niklas Mattsson heter jag, dagens moderator för denna här lilla, detta lilla seminarium som kallas för Det nya medielandskapet. Jag och Lennart Bonnevier har dragit ihop en illuster samling människor som på olika sätt hoppas kunna spegla hur det nya medielandskapet ser ut idag. Kanske vi kan få någonting, känna Staffan. Vi kan få någonting i, om hur det kan se ut imorgon. Och jag ser av publiken att döma att vi kommer att få en hel del inpass ifrån er, eftersom det finns flera debattglada och intresserade, känna, som säkert kommer att hugga in. Jag väntar fortfarande på Thomas Poseus från SVT som ska dyka upp här 14.10, men jag hoppas att han dyker upp. För det har han lovat nämligen. Tanken är så här att dagens fyra talare får ganska korta inpass. Den enda som vi ställer direkta följdfrågor till efter respektive seminarium, det är Oskar Bjärs, för han måste iväg. Och han är därför påpassligt nog även dagens första talare. Om ni undrar vem jag är och varför i hela fridens namn jag står här, så beror det på att jag är väldigt duktig på att hålla tiden. Så att jag ser till att det här seminariet slutar i tid. I övrigt så kan ni veta att jag är chefredaktör på en tidning som heter Entreprenör och är ansvarig för Svenskt Näringslivs hemsida och har den fina titeln publicistisk chef på Svenskt Näringsliv. Men det är inte därför jag är här. Jag är här för att jag har varit IT-journalist i 10 år på 90-talet och var med och startade tidningen Internet World. Och det är väl kanske det som är orsaken till att jag är här. Jag har nämligen 6 år gamla kunskaper om internet som kan säkert hjälpa er på traven, kanske, vem vet. Så som sagt, i slutet av presentationen kommer det finnas massvis med utrymme för debatt och frågor och kommentarer från publiken. Så att det är bara på Oscars presentation vi låter det vara först. Har alla fattat det här nu? Bra. Då så, då tycker jag vi kör igång. Dagens första talare, Oskar Bjärs, vd för Apple i Sverige, som förhoppningsvis ska prata lite grann om den digitala livsstil som Apple har lyckats se och kommersialisera. Välkommen hit, Oskar.
Tack så mycket. Hej. Ja, vad kul att vara här. Ska börja med en liten film här. Hur många har sett den här filmen? Hand upp. Då har jag någonting att prata om. Alla hade inte sett den. Det här är lite grann vad det rör sig om. Det är inte bara det här att, hur många har en iPod i rummet? Om vi får en hand upp där då. Det är rätt många. iPod har varit fantastiskt framgångsrikt. Det är väl den snabbaste produktintroduktionen som har gått ifrån noll till de miljoner som säljs varje kvartal som någonsin har setts i världen. Den nylanserade iPod ser ut så här. Det finns ett antal olika färger. Det finns svart, det finns vitt. Den här börjar vi sälja här om några veckor i Sverige, som heter Shuffle, som du lätt kan ta med dig. Många tror ju att iPod är just bara iPod och musikspelaren. Men det jag ska prata om idag är det här i sammanhanget, det nya medielandskapet. Är, varför blir det en succé? Jo, för att det är ett helhetskoncept. Och det är ett helhetskoncept för det nya sättet att hantera de medier man vill ha. Media är inte bara nyheter, utan media är det jag tänker prata lite grann om. Men inte mycket hokus pokus, utan det är mer konkret, för det här finns ju redan, det här konceptet, och har funnits så sedan vi lanserade iPoden. Nu är det på engelska här, jag var lite osäker på om det var engelska eller svenska, men jag är säker på att du kan läsa engelskan. Jag pratar svenska i alla fall. Så att det är en härlig musikspelare, det är en riktigt cool produkt, framförallt bland ungdomar, men även bland äldre. Men det är också ett livsstilskoncept. Som egentligen består av ett antal olika funktioner. Livsstilskonceptet som alltid är tillgängligt. Var du än befinner dig så kan du komma åt det som finns i den här lilla iPoden. Det är ganska svårt att göra med de datorer man har idag. Även om man har de här små handhelda så är det lite jobbigt. Och även med telefoner och det konceptet. Så att vad vi gör är att vi bygger upp ett koncept som ni såg innan. Den här bonen man väljer en idol som får det vara häftigt. Vi tar fram massa STP-material, reklammaterial. Ni har säkert sett de här helsidorna. Man kommer till butiken och där ser man att det är det här jag ska köpa, priserna. Så man försöker snäva ner så att du får epitetet. Det är en livsstil. Det är någonting man måste ha. Och Bono är ju väldigt attraktiv och väldigt populär i de flesta kretsar. Så det är livsstilen man, vi bygger. Men vad vi också bygger är konceptet. Och egentligen grunden i konceptet är inte iPodden, den hårdvaran, utan det är iTunes. Hur många har varit inne och sett en iTunes? Hand upp här så jag får en liten humor. Ungefär 10-15% av er som sitter här. Det är en gratis applikation som finns på både Mac och Windows. Självklart vill vi helst att ni använder den på Mac, men 97% av Sveriges befolkning eller använder dataanvändare har Windows, och då är det ju kanon att det går där också. Det består av ett antal funktioner. Det är musik, det är filmer, det är tv-program, det är podcaster, ljudböcker, radio. Man är direkt kopplat till en affär på nätet och så kan man se vad man har köpt. Om vi går in och tittar på musik, så det nyaste är då att man har precis som förr de här frambilderna som ligger på era gamla LPs eller CD-skivor laddas ner automatiskt. Man har alla sina filmer, man kan helt enkelt sortera på ett antal olika sätt. Man ser hur mycket filmer man har, hur mycket bilder och övrigt och ledigt utrymme. Så man har hela tiden den här kapaciteten med sig. På samma sätt, jag ska inte gå igenom varje funktion här nu. På samma sätt så har man filmer som man har laddat ner, tv-program. Intressant, med tanke på dagens ämne så har vi en podcaster. Där jag till exempel, nu har jag tagit in Expressen här för att visa exempel. Men där jag varje morgon har satt klockan, timern på min iPod för 7.30. Då laddade den ner tv-programmet, nu har jag TV4s nyheter. Laddade den ner det och så när jag sätter mig på tunnelbanan så har jag den ner på min iPod. Så jag gör ingenting, jag bara tar med mig iPoden från docken. Och på det sättet så är det ett nytt medielandskap för mig. För då kan jag behöver inte sitta där och vänta tills klockan blir 7.30 för att se programmet. Utan det är så jag gör i mitt dagliga. Och sen sätter jag väl på ljudboken och är det HBK som gör mål så är den här liten skärmen. Man ser faktiskt ganska bra på de här skärmarna. Samma på radio. Det finns ju en massa olika musiksmaker och det finns massa olika databaser där man bara strömmar ner sin musik som är förgjorda så att säga, som man kan titta på. Man kan söka på svensk musik, men det här är några som jag har sökt upp. Man kan också ladda ner, vi har nyligen lanserat att man kan spela för alla ungdomar. Så ni ser att spel finns där, det finns musik, det finns era foton. Många frågor när kommer telefonen? Ja, det kan man ju fråga sig. Det är ju ingen telefon i iPoden. Och det är ingen som vet när eller om det kommer. Men frågan är ju om telefon är en sån lifestyle-funktion så att säga. Det är den stora frågan då. Men att spel är det för ungdomar. Att podcasting är det för er som sitter i det här rummet. Beroende på, det finns ju alltså, du kan ju göra din egen podcast, din egen blogg och lansera det på vår iTunes. Så kan alla se det i ditt, om du är intresserad av något speciellt ämne. Och så sorterar man bara på de här olika ämnena i podcasten. Era foton, jag tror du får plats 25 000 foton på våra iPods. I samband med musiken, i samband med podcasten, i samband med filmerna. Jag tror jag har 7 000 av mina foton. Det kan vara ganska mysigt när man sitter på hotellet som man ofta gör. Och tar fram sina foton. Eller hemgjorda filmer. Och ligga på hotellet och titta. Med en kabel så kopplar man upp sig till tv eller dator man har med sig. Det hela egentligen grundar sig på att man lever på tre sätt. Det är tre olika koncept. Det är hemma. Och till det, vi kan inte bara leverera en iPod och tro att vi har löst hela ert hemmabehov. För till det behöver vi ett antal tillbehör, ett antal funktioner som ger ljud utanför iPoden och så vidare. On the go, när man rör sig, och faktiskt i bilen. Det är där man tillbringar sin mesta del av tiden under sitt liv. Det är hemma och på väg och i bilen. Om vi tittar då på hemma, så självklart kopplar du till den här iPoden till en dator alltid, som också kopplas till tvn, som också kopplas till högtalarna. Så att vad du har i iPoden har du tillgängligt att titta på 22 tum eller 42 tum. Det är ni som bestämmer. Man streamar ut musiken från datorn som är kopplad till iPoden. Så man har ett antal olika. Erik, min son då, Eriks sovrum, vill jag kunna bestämma musiken i kanske. Eller filmerna. Man kanske har högtalare i köket. Och allt det här är ju beroende på din iPod. Det kan man inte tänka sig på den här lilla prylen. Självklart så har jag också vissa rum där jag inte vill strömma till, eller som jag inte kan. Jag kanske har en sommarstuga. Och då har vi precis lanserat den här iPod Hi-Fi, där du helt enkelt bara kopplar ner. Och frågan är om inte det är lite lättare att ha det, ha 3-4 sådana här modernare bergsprängare än att ha streama musik överallt. Så det är ju till var och en vad man vill ha. Och det är också en massa andra tillverkare som Bose här nere till höger. Det är ganska snyggt dessutom. Det nya nu är att vi har en sån här remote, att du kan sitta i din soffa och styra det här. Styra ljud, styra bilden. Och då lanseras en ny iMac. Nu hoppas jag att det sitter någon säljare från Dell här. Men hur många är det som har en Dell-dator, en sån här stor grej i sitt vardagsrum? Ingen. Hur många skulle kunna tänka sig ha en sån här på vägen? Hand upp. Lifestyle, koncept. Det är bra innehåll jag pratar om, eller hur? Men det måste ju se snyggt ut. Om vi går tillbaka till den här bilden. Den där bilden. Det är också en dator. Mac Mini heter den. Den är inte större än så faktiskt. Det är inte som jag har krympt bilden. Kostar 5000 spänn. Kopplar den till dina skärmar så har du en fullfjädrad dator. Också snygg. Också helt okej att sätta. Det är nästan liksom understryker en minimalistisk livsstil hemma att ha. De styrs, alltså Macen styrs med fjärrkontroll. iPod styrs med fjärrkontroll. Den här bergsprängaren jag visade styrs med fjärrkontroll. Vi kallar det front row. Det finns det också, i datorn finns det musik självklart. Sen har du dina filmer, dina foton. Om du har den här datorn i vardagsrummet så kan du dela med dig dina bilder, filmer, musik till de andra datorerna via det här trådlösa nätverket. Så att allting, men allting utgår från iPoden. Du har alltid med dig det. iPod i bilen. Det går helt enkelt till så att man sätter en sladd i, som kopplas till dina högtalare. Jag har själv den i handskfacket också faktiskt. Kan du göra, eller så kan du ta en radiofrekvens, 96,3 till exempel, så att du strömmar musiken till på just den våglängden eller kassettband. Det här finns också förinstallerat i 5 miljoner bilar under 2006. Som om ni vill ha en Volvo med en iPod installerad så kostar det några kronor såklart. Jag själv har faktiskt i min Audi installerat i efterhand på BRL. Och då installerade de det tillsammans med PlayStation, med DVD, med den här GPS-navigatorn. Så allting finns i ett. Men det utgår från min iPod. iPod on the go. Det är ju egentligen det naturliga man tycker. Ja, men iPod är bra när man springer. De här chaffen är ju kanonbra. Och den nya nu som vi lanserade med knäppningen. Men det coolaste som har kommit tror jag ändå är Tune Your Run, ett samarbete med Nike. Hur många har jag talat om det? Ja, det har slått igenom lite grann. Det är så enkelt att du tar alltså en liten chip som du sätter ner i underfoten. Och sen när du springer så mäter den dina steg, din puls. Och så du kan ändra musik, du kan trycka på armen när du vill ha snabbare musik, långsammare musik. Finns ett antal skor på Nike. Du kan sen när du kommer hem och laddar ner din iPod i dockan, då kan du se dina kompisar hur de sprang. Du kan sätta upp en tävling. Fram till jul så ska vi springa nu 10 gånger 5 kilometer. Och så kan du se hur Lasse, Kalle, Stina och så vidare sprang och jämföra. Det är kul va? Ska man ringa varandra så har jag sprungit nu lite mer här bara. Man kan bränna kalorier. Allt det här är självklart gratis. Förutom den här lilla mojängen då för några 700 tror jag det. Och så ser man självklart hur bra man har kommit fram och jämfört med sina kompisar. Hur många är det som joggar i rummet? Ja, det är ingen stor publik för den här. Men alltså de som hör talas om det här som gillar jogga. Och verkligen är ute efter att bränna kalorier eller att mäta deras framsteg. Hur gör du? Du vet att det är väldigt svårt. Jag menar, hur många gånger sprang jag förra året? Ja, det vet man inte. Här ligger det i databasen. Och så kan man dela med sig om man vill. Man måste inte dela med sig det till andra. Det här finns att köpa på Stadium till exempel. På Hamngatan 26. Lanserades för några månader sedan. Och självklart on the go också bygga lifestyle, ett antal leverantörer utav de här sockarna som det kallas. Det finns Gucci, allt från Gucci till små spelare i Sverige också som gör det, men det gör det lite personligare. Det blir din egen lilla personliga tillbehör med väldigt mycket innehåll. Så online hoppas jag vi har förstått att allting går att koppla ner. Det finns ju massa musik, det finns massa film. Du kan ha allt på din iPod. Men problemet, eller det som kvarstår egentligen, hur får jag tag i det? Om det skiter sig så att säga, om inte det här nätverket funkar hemma, det trådlösa, om det strular sig, då är man ju orolig. Vilka går man till om inte ens hemmasystem funkar idag? Och då blir det ofta retailers eller sådana som kanske inte, deras affärsidé är inte att ha hög servicegrad vad det gäller kompetens på tekniska lösningar. Utan det vi startade bygga här i Norden faktiskt för 3 år sedan, det var Apple Centers, vars uppgift är att ha alla produkterna så att de kan visa dem. Det här ska man se. Man måste se den här Mac Mini, man måste se iMacen för att verkligen måste ha den. De har kompetens och de finns nära. Så här i Stockholm finns det till exempel på Sveavägen 32, Birgarsgatan 37 och nere vid mittemot Rich finns en, och så finns de på Kungsholms Fridhemsplan, Västermalmsgallerian. Och det här är helt enkelt att visa allting och ha kompetensen. Det här är från Lundshoppen. Så 25 stycken sådana här finns det runt om hela Sverige där man kan gå och få kompetensen runt det här. Du kan få installerat det här. De har tjänster där de erbjuder er att installera det här hemma för kanske några, jag vet inte vad det kostar i timmen. Det är upp till dem. Alltså inte våra egna butiker, utan det är återförsäljarens butiker som vi hjälper till att inreda, men framförallt att de ska ha kompetensen så att ni kan gå dit och vara trygga. Så att sammanfattningsvis, är jag bara på tiden eller? Kanon. Sammanfattningsvis, online offline i det här nya medielandskapet är en fantastisk produkt i mitten, men utan helheten så blir den inte så fantastisk, för det är ganska lätt att kopiera en fantastiskt snygg produkt. Så den är i mitten. Det viktigaste, en viktig beståndsdel, inte viktigaste kan man inte säga, men en viktig beståndsdel är då hela applikationen. En annan är en iTunes, alltså uppkopplingen till nätet, kopplingen hemma och själva applikationen som sådan. Att integrera det i hemmet trådlöst eller med kablar, det är upp till var och en, men trådlöst är att föredra. Och sen att det finns fysiska platser där man verkligen kan gå och fråga om det här, och framförallt om inte det funkar, det händer alltid någonting, gå dit igen och få hjälp. Så det är egentligen det som är framgångsfaktorerna för iPod och iTunes.
Tack så mycket, Oskar.
Ska
du ha? Det låter som att ni har tänkt på det här från början, men det vet man ju, allting är en efterkonstruktion. Egentligen gjorde ni MP3-spelare och sen blev det allt det här i efterhand när MP3-spelaren blev populär, eller hur?
Ja.
Ja, så är det klart. Med att förutsäga framtiden. Jag tänkte naturligtvis släppa in publiken. Är det någon som har några synpunkter eller kommentarer direkt till Oskar, så bara räck upp handen så kör vi. Annars så, en fråga som jag ställer mig är det här, alltså hur mycket är det egentligen design och hur mycket är det själva konceptet, om man ska vara ärlig? Det vill säga att Apples prylar är ofta rätt snygga.
Jag tror det är viktigt, som sagt, om man jämför då med den där Dell. Nu finns det lite snyggare än där, jag vet inte om det är en Dell eller det är något annat. Men man sätter inte in en sån i vardagsrummet. Alltså, den sista 3 åren har vi fördubblat, eller sista 2,5 året har vi fördubblat vår datorförsäljning i Sverige.
Och från en ganska låg nivå.
Från en ganska låg nivå, men det är ändå från 25 000 till 50 000. Så vi är glada för det.
Kom igen, en fråga på publiken.
I bilen.
För eftersom det här spelas in så är det bara ifall jag ställer upprepar frågan då. Det vill säga, du visade 3 stycken olika ställen. Men varför visade du inte jobbet då?
Nej, det är helt rätt. Det är ju också samma behov. Och till exempel på jobbet så kan jag ha min musik öppen för alla, eller mina foton för alla. Så det är helt rätt. Men det är inte lika mycket, lika familjärt på jobbet kanske. Mm.
Just det.
Publiken föreslår alltså PowerPoint-bilder också. Kan man också köra via sin iPod?
Absolut. PowerPoint är jättebra.
Men det, Oskar, alltså, det där är ju intressant. Det här att Apple finns ju faktiskt inte på så många arbetsplatser längre. Jag tyvärr då som gammal Macworld-redaktör. Jag var redaktör för tidningen Macworld mellan 92 och 96. Och använder fortfarande era produkter, även om det också står en Dell hemma hos mig på ungarnas rum. För att det finns fler spel till den. Håller ni på att tappa fullständigt på företagsmarknaden?
Ja, där vi tar mark nu på småföretag, där du inte har en IT-strategi som säger att du ska ha Windows 1996-versioner, för den hade vi de applikationerna som gjordes för. Så de är ganska svåra att komma in på och säga nej, ni ska slänga ut er applikation och in med ett nytt system. Lika svårt som det kommer med Windows 2006 dit kanske. Utan det är småföretagen som nu väljer att slänga ut hela plattformen med det de har idag och ersätta den. Så det är lite lätt low hanging fruit. Så det är framförallt SMB och konsument samt skolsektorn, studentsektorn.
SMB är
small medium business, ja. Mellan 1 och 50 användare. För då kan du slänga ut hela plattformen och kanske vill ha virusfri plattform, Unix-baserad plattform, så att det inte går ner hela tiden och fryser.
Virusfri plattform, det betyder att det är inte så många som skriver virus för Mac, eller?
Ja, det beror på två saker egentligen. Dels så är det ju 3% marknadsandel som du sa. Och det är ju roligare att skriva virus för 97%. Men en annan sak är också tekniskt. I ett Unix-operativsystem så har du inte de här säkerhetshålen. Så att tekniskt så fortplantar inte sig viruset. Det är svårare att göra virus. Så det är två anledningar egentligen.
Okej, men det här har då förändrat de facto en hel del saker och ting. Det finns video, iPodar och folk har med sig sin musik på on the go som du skriver. Men det här är ju inte så att säga bara Apples, tack vare Apple, utan det finns ju en enorm flora av MP3-spelare rent allmänt. Alltså om jag nu skulle vara snäll och ställa frågan, vad är det som skiljer er då?
Nej, men alltså det finns två olika typer av musikspelare. Dels har du de här små med 20 låtar, och det är vi ju inte. Och det är 80% av marknaden. Så att vi säger att vi spelar inte där, utan vi spelar ju på det jag visade nu. Och där finns det inte så mycket att jämföra med. Jag tror vi hade 90% på mediespelarmarknaden förra kvartalet. Så att jag får nog säga att vi är ganska så först och främst i den här helhetslösningen. Man har ju hört vissa konkurrenter som klagar på att man inte kan ladda ner från iTunes till mitt lokala märke. Då får man fråga, varför skulle vi utveckla det för deras? Det här är ju ett koncept som man kan inte ta ansvaret för allas olika produkter. Vi kan inte kvalitetssäkra deras produkter, då får vi ta ansvar för det också. Utan det här är det vi jobbar med som en helhet.
Du sa i början telefon, iPod-telefonen. Då sa du att telefonen är inte en livsstilsprodukt. Jag kan säga att tittar man på mina barn så är telefonen definitivt en livsstilsprodukt.
Jag ställde frågan, jag frågasatte det. Men det jag sa inte att det inte är det. För vissa är det säkert det. Men vi vet ju inte vad som kan hända. Va? Så att... Men det finns ingen, för många frågor, finns det telefon också? Det finns det ju inte i den. Så att.
Men en sak man ställer sig, nu är du vd för försäljningsorganisationen Apple i Sverige. Det är ju inte så att det sker någon produktutveckling här och prata om, tänkte jag säga. Det sker ingen produktutveckling här. Men hur mycket bryr sig Apple och Steve i USA om den svenska marknadens eventuellt lokala behov i det globala samhället?
Nej, vi har alltså vissa exempel där vi har Maratech, till exempel en videokonferenssystem som är ett svenskt bolag som kom till oss och vi började jobba tillsammans, som vi sen förmedlade till USA. Och det är det som är grunden i våran iChat nu, det här vårt konferenssystem där vi samarbetar. Så att visst har vi viss påverkan, men jag sitter ju inte och ritar nya iPoden. Det är inte min uppgift, utan vi ska starta de här Apple-centrarna och vi ska starta nya retail-kanaler och bearbeta stora kunder. Vissa, speciellt i branschen här som vi pratar om här, tidningar, stora universiteten. Det är väl de storkunder vi har idag, så är det tidningar, reklambyråer och universitet.
Hur många använder Mac här i publiken, upp med hand?
Det är nog rätt representativt.
Halva din marknad idag.
4-5% här. Det.
Hur ser den typiska markanvändaren ut? Är det sådana som jag som har använt Mac sedan 1992 eller 1990 eller 86?
Ja, det roliga jag gjorde en analys. Gartner, de tar ju fram segmentsanalyser. Vart gick din dator? för oss och för alla PC-tillverkare. Och när man tittar då, eftersom vi har fördubblat enligt Gartner då, de sista 2 åren, vilket är ganska snabbt på tycker jag, så ser man, var kom de här nya kunderna ifrån? Alltså om man då säger att vi sålde 25 000 enligt dem och så sålde vi 50 2 år senare, då är det ju 25 000 nya kunder. Om man tittar på skillnaden då, så är 35% är konsumenter utav de nya kunderna, utav de 25 000. 38 är från SMB, småföretagen. Och jag tror det var 25 var för studenter och utbildningssektorn. Så i utbildningssektorn har vi 22% marknadsandel i Gartner. Vi är starkast i Sverige på utbildningssektorn till exempel. Så att det är de tre områdena. Och då ser jag, småföretagare och konsumenter, de har gillat det här med Apple Centers. Alltså det är det vi har skapat under de här 3 åren. Det har de fallit om i smaken. Så det fortsätter vi med. Så att det är den typen. Och vi har inte de sista 3 åren tappat storkunder, över 1000 användare. För de hade vi kvar samma volym. Va? Men vi expanderar inte det. Utan det är konsument, småföretagare och utbildningssektorn som vi tar mark.
En sista fråga till dig då. En sak som jag då, om jag får lov att falla dig i talet lite grann, allt jag har tänkt på när det gäller Apple, det är ju att faktiskt ni har varit väldigt duktiga på att låta folk kreera saker själva. Det vill säga skapa musik, skapa presentationer, skapa allt möjligt skit, eller jag får säga. iMovie och DVD och allt vad det heter nu. Det där har ni ju varit riktigt duktiga på. Är det inte någonting som lockar? Det tog du inte alls upp idag, utan du pratade mer iPod och digital livsstil. Men det där är också en digital livsstil, att kunna titta på YouTubes
fabulösa framgång. Ni kommer få höra det här senare om bloggar, om podcasting och sånt här. Så att visst, det missade jag. Men det stämmer ju. Det är ju det du gör. Det finns ett antal, jag kan visa applikationer också för du ser. Nej, men
ja, du får 30 sekunder.
Där du tar fram egen musik och film och så här, men ja. det var 20 minuter så att. Men det stämmer.
Det var så. Någon sista fråga till Thomas? Det var så. Tack så mycket Thomas, eller förlåt. Oskar menar jag.
Tack så då.
Tack så
då.
Tack så mycket. Jag stod nämligen och tänkte på om Thomas har dykt upp, det vill säga vår nästa talare, men det har han inte, så då struntar vi i honom så länge och fortsätter med nästa talare, Mia Sandell, som ska prata lite grann om mobila bloggar. Och det enda vi ska göra här är att försöka få datorerna att synka upp istället. Oskar berättade för publiken att han ska vidare till Falun och starta Apple Center. Du reser runt som någon typ av Apple bandklippare nu, eller? Okej. Hej då, Oskar. Då ska vi se om tekniken är med oss här. Jag säger som man brukar säga, det funkade nyss. Jag håller på och läser en ny bok som Ulf Wittbom har skrivit, som heter Välkommen till Digistan. Och den tycker jag är lite småkul. Han låter lite grann som han är otroligt reaktionär när det gäller ny teknik, men det är han inte egentligen. Men där i den boken så har han bland annat en kul story om hur vi kanske inte alltid är där vi synes vara numera med tanke på all teknik. Jag tänkte jag kan på kort berätta den, för den är en rätt rolig story. Han är på Markusplatsen i Vatikanen, och det står tusentals människor på Markusplatsen, och helt plötsligt dyker påven upp. Och vad händer då? Jo, 1000 människor håller upp sina mobiltelefoner för att fotografera en liten bild av påvens mössa, för han syns ju inte så där himla bra. Sen kommer ju påven närmare, men när han är nära folk då, så helt plötsligt så står ju alla och är på väg att mässa de här bilderna på påven någon annanstans. Och då föreställer sig Ulf Wickbom att de mässar till kompisar som sitter på Råsunda och tittar på en landskamp mellan Sverige och något annat land. Och precis när Zlatan är på väg att skjuta, nu är inte han uttagen, men det här var han ju uppenbarligen när utskrev boken. Men när Zlatan ska skjuta, ja då bippar det i telefonen. Och alla 400 personer på läktaren lyfter upp sina mobiler och får se en liten bild av påvens mössa. Där står, kolla, jag är i Vatikanen och har påven här. Och påven har ju gått förbi den som skickade messet, trots att man hade kunnat röra påven när han gick förbi. Men man missar ju det, för man höll ju på med någonting helt annat. Och så känns det just nu när vi håller på med de här prylarna här, att jag är någon helt annanstans och vi är i Vatikanen. Antagligen så blir det antagligen dessutom så här att någon annan som sitter i publiken mässar Zlatan när han har gjort mål. Det vill säga att Zlatan gjorde just mål. Och inte fan är det någon bild på när han gör målet, utan det är lite grann efter att man ser en gul klump med lite halvdassig upplösning, och så mässar man den tillbaka till den som står på Markusplatsen, och då har påven definitivt försvunnit.
Skicka hit någon nu, för nu är det strul igen.
Nu strular det här igen. Ja, alltså Mia, ska vi göra så här att vi plockar fram Blognisse istället?
Ja.
Vi gör det. Som moderator gäller det att hålla huvudet kallt, så att jag plockar fram nästa talare istället. Och så kör vi stenhårt på och lyssna på lite. Du ska inte ha någon dator och så, va? Nej, inga datorer, det är lika bra. Håll dig borta från det. Så mina damer och herrar, without further ado, vi hoppar lite grann i programmet och introducerar Pia Anders Linder, Sveriges första politiska bloggare på en svensk dagstidning.
Har vi någon sån här eller?
Jajamensan, här har du micken. Om du inte blir störd av tekniken. Du ska ha den
andra hållet.
Inte lätt här.
Sådär. Och sådär kanske. Där hade jag en telefon.
Har du stängt av telefonen?
Ja, någorlunda. Ja, det vill man inte råka ut för. Ja, men tack så hemskt mycket för det. Jag hade inte så hemskt mycket spännande bilder. Jag tänkte visa kanske gränssnittet på den här bloggen jag håller på med. Det är, om ni är väldigt sugna på att se den, kan ni gå in på www.svd.se/pj och titta hur det ser ut där. Ja, jag ska berätta lite grann om den här bloggen jag startade i Svenska Dagbladets regi för ett par år sedan vid det här laget. Och då var det väldigt, ja, närmast bizarrt upphetsat intresse kring detta. Jag fick tillbringa en hel månad med att diskutera vad en blogg var för någonting och berätta hur det gick till och att varför vi var först med detta och så vidare. Det har ju lagt sig en aning sen dess, får man säga, och bloggen har blivit mycket mer etablerad som medium. Jag ska berätta lite grann om bevekelsegrunder och erfarenheter jag har gjort av detta. Intresserad om ni har synpunkter också. Det här började nog på sommaren 2004. Det var ju presidentval i USA. Och det här med bloggare kom i ropet där. Och det var ett stort steg när båda de stora partierna i USA bestämde sig för att de skulle akkreditera bloggare och inte bara, så att säga, traditionella journalister till sina respektive konvent. Och det där blev, så att säga, en nyhetshändelse i sig. Och sen så småningom under valkampanjen så skedde det ett par stora händelser som hade med insatser från bloggare att göra. Bland annat CBS gamla garvade nyhetsankare Dan Rather råkade i stora svårigheter, för han hade påstått saker i nyhetsinslag om George Bush och hans militärtjänst. Jag ska inte gå in på detaljerna. Som sen kunde vederläggas av en person som bloggade om typsnitt. Och han såg att det var ett fejkat typsnitt från en elektrisk skrivmaskin som, så att säga, var ett viktigt bevis i den här kritiken av Bush. Och det kom upp på en blogg, det plockades upp av någon lite mer mainstream blogg, och så i ett par led där så nådde detta till slut de etablerade medierna och fick väldigt stora konsekvenser. Kanske inte för presidentvalet, men väl för CBS, den här mycket mäktiga medieorganisationen. Och det är klart att är det några som bloggarna i gemen tycker det är ännu roligare att jävlas med än politiker, så är det ju, jag tar ett steg framåt här, så är det ju de etablerade medierna. MSM, mainstream media, det är den stora fienden. Så det var ju ett ganska då oortodoxt steg när jag i månadsskiftet augusti-september 2004 så som representant då för de här förhatliga MSM, mainstream media, drog igång bloggen PJ just nu, som då är knuten till mitt, till Svenska Dagbladet och mitt vanliga jobb som politisk chefredaktör där i tidningen. Och varför gjorde jag då det här? Ja, dels hade jag blivit så att säga allmänt nyfiken på den här utvecklingen i USA, kände att här är ett nytt medium, det kommer att vara viktigt för oss att ha kunskaper om detta, så att säga kugga i det där lite grann och veta vad det är vi talar om. Och sen kände jag väl också, och liksom allmänt bra för Svenska Dagbladet att, att som massmedium hålla kontakt med den elektroniskt baserade kommunikationen. För hur det än är, det där kommer bara att bli viktigare och viktigare för oss framöver. Men sen var det också en attraktivt komplement för mig till mitt vanliga arbete på två olika sätt. Ett som har med tid att göra. Det är ju lite, så att säga, lite frustrerande att när det händer en, inträffar en nyhet klockan 11 på en förmiddag. Ja, idag till exempel klockan 11 så meddelade Fredrik Reinfeldt vilka som blir kultur- och handelsministrar i hans regering här. Och enligt den gamla rytmen så att säga så kommer då min kommentar om det här i brevlådorna klockan 5-6 nästa morgon. Ja, det är liksom inget fel med det, men, det, men man har ju varit omsprungen då i nyhetstempot och det har man ju varit väldigt länge utav tv och radio som har kunnat rapportera det här i realtid. Och nu i växande utsträckning också utav webbplatser och webbaserade nyhetsmedier. Så vi som sysslar med kommenterande journalistik, man känner att man har tappat lite tempo här. Det är klart att den kvalificerade kommentaren där man går mer på djupet och funderar och vrider och vänder på argumenten, det där kan väl få ta lite tid på sig, det har folk inte samma krav. Men vill man vara ute och sätta en bild, vill man vara ute och göra liksom ett påpekande snabbt, så blir ju den här bloggen ett väldigt attraktivt, en attraktiv möjlighet. Så det är det ena, så att säga, den här snabbheten och realtiden. Dit går mediesamhället i väldigt hög utsträckning. Och dit mediesamhället går, framförallt dit mediekonsumenterna går, dit måste ju då också medieföretagen gå. Så det var ett skäl. Det andra skälet är ju liksom att i en tabloidiserad tidning med ansvar för en ledarsida så har jag en 7-8 tusen tecken om dagen till mitt förfogande. Och det kräver väldigt hårda prioriteringar. Det där är väldigt plågsamt för redaktörerna. Medan läsarna verkar tycka det är ganska bra så att säga att få mera fokuserat och urvalt material. Men det är klart att för mig så har detta också inneburit en möjlighet att ta upp ämnen som antingen är lite lättviktigare, som inte kanske har den tyngd som motiverar att man tar upp dem på sidan, eller är av en sån natur att det inte var aktuellt att trycka dem i papperstidningen. Till exempel rätt mycket lästips, uppslag, tidskrifter, böcker, annan kultur man har kommit i kontakt med som kan, skulle vara intressant och bra och värdefullt att tipsa läsare om, men som inte riktigt så att säga har den tyngden att det motiverar en plats i själva papperstidningen. Så det där var en annan sak som för min del har varit väldigt viktig med att etablera den här bloggen. Den har gett mig ökad handlingsfrihet. Ja, rent konkret så är det så att det här, jag producerar väl inte riktigt varje dag till denna blogg, men jag försöker att göra saker hela tiden, att det finns ett kontinuerligt flöde. En av de vanligare läsarkommentarerna man får är att det inte har stått något att läsa på några dagar, de gånger man har varit på resa eller av andra skäl inte haft möjlighet. Så liksom vill man att det ska fungera så måste man vara närvarande. Att starta en blogg och sen skriva en gång varannan vecka någonting sånt här, det funkar inte. Då är det någonting helt annat än en blogg, utan pulsen måste vara där. Det behöver inte vara så mycket varje dag. Det blir kanske ett par, tre poster ungefär per dag i mitt fall. Och det är fullt tillräckligt som jag bedömer det, men mindre än så blir det knepigt. Min tanke var ursprungligen att liksom, jag har ju en ledarredaktion då på en, fyra personer som jobbar tillsammans med mig, och tanken var väl att det här skulle vara ett gemensamt forum för oss fyra Men då är det då en erfarenhet att det där fungerar inte, utan bloggen är väldigt individanknuten som medium, utan läsarna vill ha en dialog med en bestämd person eller identifierbar röst på andra sidan, och det rann snabbt ut i sanden, så att säga, att mina kollegor skulle vara med och skriva på den här bloggen. Det där är någonting jag nu lite grann funderar på hur vi ska göra framöver, för det är klart att det här var ingalunda sista steget i hur vi arbetar med internet, webb, mobiltelefoni och andra sätt att distribuera vad vi har att säga. Men för bloggen som format så är det min erfarenhet i alla fall att det måste vara knutet till en enskild person. Och det finns ju gruppbloggar av olika slag, men det är ju min erfarenhet att liksom det är individburna bloggar som är det populära, både inom politisk kommentar och på andra bloggområden. Jag har dessutom valt att göra den här så att den ligger rätt i ton och ämnesval och sånt här, så ligger den inte så långt ifrån vad jag håller på med till vardags. Det här är en kompletterande kanal för den kommunikation jag håller på med i tidningen i vanliga fall. Jag har inte plötsligt börjat skriva väldigt detaljerat om mitt privatliv eller något i den stilen på bloggen bara därför att den är en blogg. Det finns ett sånt sug i den när man skriver. Det finns ett sug att plötsligt bli förtrolig med läsarna på ett sätt som papperstidningen inte riktigt uppmanar till. Och jag tror att en del av de kvinnliga bloggare framförallt som har haft problem liksom med mycket obehagliga mejl tillbaka är liksom drabbade av detta. På något sätt tror jag att man har valt att vara lite mer förtrolig kanske än vad man hade tänkt sig från början. Och det där sätter igång tankeprocesser åtminstone hos en del läsare som inte är riktigt, riktigt bra. Jag har valt att vara väldigt stram. Och jag känner mig väldigt komfortabel med detta. Det här är en del av tidningens opinionsbildning och inte någonting helt annat som jag plötsligt har dragit igång. I princip så skulle väl nästan allt som står på bloggen kunna stått i papperstidningen. Det är inte så att liksom ribban ligger på en nivå, publicistiskt eller etiskt eller vad det nu kan vara för papperstidningen, och en annan när det gäller nätet. Man kan tillåta sig lite mer fånigheter möjligen på nätet. Jag skrev igår en post om det här raderandet av tsunamiband i regeringskansliet. Varpå det dök upp ett antal mejl på temat det här, om ni minns Gullan Bornemark, sudda bort din sura vin, ditt sura mejl. Och ett antal läsare började skicka in varianter på den där texten. Det skulle jag nog inte publicera till papperstidningen, men jag la ut några utan de där på blogg. Erfarenheter, om vi hoppar direkt till detta, nya läsare, jag tror det en hel del av dem av känd, alltså jag får rätt mycket mejl av läsare även så att säga genererat av artiklar i papperstidningen, och en del av dem där kommer också som ett resultat av poster som har stått på bloggen. Men det har också dykt upp en ny grupp människor som så att säga följer just bloggen och bara hör av sig utifrån poster som har stått där. Det är ganska svårt, alltså man skulle tro att det då är en yngre publik som liksom är mera datamogen och mera inne i att kommunicera på det sättet. Jag tycker inte riktigt man kan säga det där. Det här med så att säga hur man agerar på nätet när det gäller sådana frågor som jag håller på med verkar inte så himla knutet till människors ålder, utan det är mer liksom läggning och temperament och vad man är intresserad av och vad man faller för och sådär. Men om jag har jag har ungefär en kvarts miljon läsare enligt Orvesto utav det vi skriver i papperstidningen. Svenskan har 490 000 i räckvidd i Orvesto, och ledarsida och debatt har 55% läsning enligt den. Så det blir en kvarts miljon läsare på det stora hela. Jag skulle säga att de levererar ungefär lika mycket inkommande mejl till mig, alltså det är den överlägset vanligaste reaktionen nu, som bloggläsningen gör. Och då kanske det skiljer en faktor 100 ändå mellan papperstidningsläsningen och bloggläsningen. Så det är klart att det är en väldigt liksom bra kanal om man vill uppnå en interaktivitet med folk och få inspel tillbaka. Och det kommer en bra, liksom det kommer bättre tips, bättre idéer, bättre uppslag via i det blogggenererade materialet. Folk är liksom mer med där, närmare processen och vill engagera sig i det vi håller på med. Så det där har varit en bra erfarenhet. Trafiken är det som böcker i Sverige och som handlar om samhällsfrågor, de säljer alla i ungefär 1000 exemplar. Det är väldigt besynnerligt, men ungefär så där är det. Det slår på några 100 hit och dit och så blir det väl någon hit om året. Men annars förlag som håller på att ge ut samhällstillvänd litteratur, de får något tusental ex sålda. Och det verkar lite grann som att på bloggen, den siffran är lite högre, så att det är 4-5 tusen någonstans. Där bra dagar så har man så många inne på en politisk blogg. De flesta dagar är det färre läsare än så. Så volymerna är inte så stora ännu. För vår del så är liksom helt avgörande för trafiken, det är vårt samspel med själva webb svd.se, alltså nyhetstidningen på nätet. Om man tar en dag som idag, när då ministerbeskedet blir en toppnyhet på vår hemsida, och jag skriver då snabbt en kommentar på 15-20 rader och lägger ut på bloggen, då ligger den som en sån här blå länk som vi säger i foten till själva nyhetsartikeln. Då drar den väldigt mycket trafik. Den var, tror jag, femma eller sexa så att säga i besöksfrekvens idag på förmiddagen på hela vår webbplats då. Så det finns ett väldigt sug, det finns en rätt stor benägenhet hos våra läsare att engagera sig och ta del av de här opinionsbildande materialet. Men det är en väldig fördel om det ligger i anslutning till nyhetshändelserna. Att man lever nära nyhetsflödet. Sen finns det en grupp trogna personer då som går direkt på bloggen. Och det kanske rör sig om mellan... Ja, jag har tyvärr dåliga färska data på detta, men det kanske är ett par tusen personer. Jag tror att den viktigaste av erfarenheterna ändå har att göra med så att säga, den här långsamma förändringen av ens mindset när man jobbar i tidning. Alltså den gamla bilden är verkligen det här. Här har nu hänt massor med saker under dagen. Vi på tidningen gör utifrån våra erfarenheter, vår kunskap, vår profil, ett urval av de här händelserna. En del får bli stort, annat får bli mindre. Det tar sin tid, vi värderar dem mot varandra, vi lägger in dem i tidningen, det trycks, man hinner göra om mellan upplagorna och så småningom kommer det här fram i brevlådan. Det är ju en väldigt så att säga övervägd process, och det där är ju en av dagstidningens styrkor när det fungerar bra. Men medielandskapet förändras och tempot har drivits upp. Och jag tror att liksom, vi måste också se i vitögat, som jag var inne på tidigare, att vi måste finnas där mediekonsumenterna finns. När det gäller vissa sorters kommentarer, analyser, dokumentartat material, då har folk tålamod och väntar gärna till morgonen därpå. Skriver jag en längre, mer så att säga thinking piece, jag försöker sätta en tanke, ett sätt att se på en sak, det är helt okej att det står i papperstidningen och kommer nästa dag. Men när det handlar om snabba händelser och snabba kommentarer till händelser, då är ju hela existensen av internet förändrad, den mediala logiken där. Och jag tror att liksom medieföretagen i Sverige har ju varit bra på att relatera till detta. Jämför man med USA till exempel, så ser man ju så att säga att nyhetsleverantörer på nätet i Sverige, det är de etablerade medierna med då Aftonbladet som stjärnan i klassen. Medan i USA är det ju andra sorters aktörer som MSN och Google och sånt här som har varit framgångsrika och blir de starkaste nyhetskällorna. Så vi har väl gjort ett hyggligt jobb om man nu ska tala för branschen här. Men jag tror att fortfarande att vi har mycket att lära och mycket att så att säga utveckla när det gäller det här att jobba i flera olika tempo. att ha ett långsiktigt, mera reflekterande tempo, men också att vara väldigt snabb, alert på det, vara med här och både liksom agera, både spegla nyhetsflödet i realtid, men då i mitt fall också vara med och kommentera, sätta bilden av vad det är som händer i nyhetsvärlden egentligen. Och det viktigaste erfarenheten av bloggen skulle jag säga för vår del, det är liksom vi har kommit lite närmare det här nya sättet att jobba på som medierna måste lära sig mer om framöver. Jag sätter punkt där så länge.
Mycket bra. Eftersom inte vi fortfarande har sett Thomas han inte dyker upp. Jag hoppas att det har hänt någonting allvarligt. PJ, om du kommer bort och ställer dig här borta.
Med eller utan sån här.
Ta med dig det där påhänget du har runt örat. Och den funkar. Då är jag lite oschysst att sätta mig ner här. Du får gärna sitta om du vill.
Ja, jag kan.
För då tänkte jag att du skulle kunna köra din diskussionen med dig direkt med publiken. Fall gärna med i talet. Alltså... Är det inte så bara att du får mer att göra och samma lön ifrån tidningen egentligen?
Jo. Och detta är väl en delförklaring till att det inte finns fler bloggare inom MSM än vad det gör. Alltså, vi är ju två i princip på svenskan. Det är jag som skriver om politik och Martin Jönsson som skriver om medier, reklam och sådana frågor. Och vi är väl ganska flitiga. Martin har ju börjat bara för några månader sedan, så han orkar nog producera ännu mer än vad jag gör.
Ja, alltså jag kommer ihåg när vi träffades och du precis startat bloggen, så sa jag, jag tror inte du fattar vad du har gett dig in i. Och då sa du, vadå? Så sa jag, jo men alltså, nu binder du ju ris kring din egen ryggen. Nu ska du både producera för tidningen och för bloggen. Och att det kommer att finnas förväntningar på vad du ska producera för bloggen. Hur har du lyckats med den avvägningen?
Ja, men detta är liksom en genuin fråga, så att säga. Hur använder man sin tid på ett bästa möjliga sätt? Och det är klart att man pratar liksom om internet och papper som om internet liksom var allt det viktiga och pappret bara var något gammalt som ska kreka ihop när som helst. Men Svenska Dagbladet ökar sin upplaga på papper idag och har liksom når nu räckvidder vi inte har nått tidigare någon gång. Så det är klart, så att säga, jag kan aldrig släppa den verksamheten. Den förblir verkligen kärnverksamhet och den måste skötas väldigt bra. Men jag är övertygad om, så att säga, att strukturellt och långsiktigt så finns det en migration ifrån papper ut på nätet. Och vi måste kunna det där. Så jag ser det här som, så att säga, det är en extra börda. Jag brukar säga att det är som att vara mjölkbonde. Så att säga, man ska upp där på morgonen varje jävla dag och hitta på någonting. Liksom man ska ut på bloggen i någorlunda anständig tid på morgnarna. Och det är en börda. Det är ett ris, så att säga. Men jag tror att det är en nödvändig kompetensutveckling av mig själv att jag håller på med detta.
Men när du tittar på, du säger att det är olika typer av, det är lite snabbare kommenterande grejer på bloggen och det är lite mer att driva tankar och liberala idéer på i tidningen. Men hur tänker du när du skriver grejerna? Jag menar, det måste ju kännas rätt jobbigt för en journalist som driver opinion att vara lite snabb och enkel. Ungefär som att skicka ett mejl och ett mess. Är det inte det på bloggen?
Ja, det är bra att du uttrycker det på det sättet. För jag försökt dupera mig själv inför det här. Så att säga, tänker man att nu ska jag skriva 3 extra artiklar om dagen, då blir det här rätt tungt. Tänker jag att nu ska jag skriva 3 bra mejl om dagen extra, då är det här plötsligt en hanterlig uppgift. Alltså, det är inget fel att vara kortfattad och direkt i en kommentar. Vi har ju även kortare artiklar i den tryckta tidningen på ledarplats där man vill göra en viktig poäng. Men jag skäms inte för kvaliteten i det materialet. Jag har fått mejl från en kollega mer än en gång som säger du skriver mycket bättre på nätet än i papperstidningen. Så att säga. Och det är klart att, och det har väl att göra med, när det blir lyckat på nätet, då får man en sorts spontanitet och direkthet, så att säga, som kan vara väldigt bra. Och i pappret blir man lite högtidligare och lite mer utförlig och sånt här, vilket kan vara dåligt. Men det kan ju vara bra att man är lite mer nyanserad och sofistikerad i resonemangen också. Så jag sätter värde på att ha båda de där temperamenten till förfogande.
Och jag ska släppa in Claes Leo här. Men en fråga som man ställer sig, det är ju när man pratar om det förändrade medielandskapet och bloggar. Är det inte så att det är samma 1000 personer som far som gräshoppor över hela nätet varje morgon för att kolla vad andra har bloggat om och sen bloggar de om det? Ärligt talat.
Alltså bloggen som nyhetskälla har vi ju sett väldigt lite av hittills.
Utan
det är klart att det här är en, ja precis, det här är ju en derivativ verksamhet där väldigt mycket bloggposter handlar om att kommentera vad som har stått i de etablerade medierna. Men liksom, ja, men så där var det ju tidigare också. Det är bara att då var det samma 1000 personer som bläddrade upp ledare och kulturmaterial så att säga och läste och kommenterade varandra. Det är klart att det här är mycket personer som är starkt intresserade av opinionsbildning, men de betyder ju rätt mycket för opinionsklimatet i landet.
Okej, publiken, Claes-Leo.
För att ta den med detsamma.
Ska vi ta den direkt? Ja.
Därför att Expressen är ute nu i olika medier och förnekar att det var den här Magnus Ljungqvist som var deras källa. Utan de hävdar att de tog fram den här uppgiften på egen hand om Borelius deklarationer. Och att det är därför de inte har gett någon kredit.
Ja, ja. Vi kan diskutera Expressens trovärdighet i något annat forum. Så. När man har deadline hela tiden så behöver inte grejerna vara färdiga någonsin, menar du? När man har deadline hela tiden behöver aldrig grejerna vara färdiga.
Det där är en jätteintressant fråga och det finns ju också så att säga en bloggetisk diskussion huruvida man väldigt tydligt ska markera när man ändrar i texter och att man verkligen gör klart så att säga hur processen har varit, om man har gjort en första version och sen ska man markera att man har fylleri eller ändrar och sånt där. Det där slarvar jag nog med, måste jag erkänna.
Du är alltså en revisionist, kan man säga.
Om det är, jag vet inte, det låter så obehagligt, men möjligen borde jag vara tydligare med detta. Men jag tror att liksom jag känner ju rätt starkt för den här idén. Alltså, det här gäller ju inte bara blogg och nyhetsrapportering, utan det här är ju någonting vi också kommer att se liksom inom konstnärliga sektorn till exempel. Att mycket det finns, man tillgängliggör noveller på nätet eller man tillgängliggör även bildberättelser för den delen. Och sen tillåter ju modern teknik att andra människor så att säga redigerar detta, förändrar det, eller att konstnären, upphovsmannen själv så att säga successivt förändrar det han har gjort. Och jag tror att det där liksom är någonting som det kommer att hända. Vi kommer att gå mot en kultur där liksom verken är mycket otydligare i kanterna och där verken blir mycket mer interaktiva mellan upphovsmannen, antingen mellan upphovsmannen och upphovsmannen själv eller mellan upphovsmannen och personer utanför. Wikipedia är ju ett sånt där välkänt exempel på detta.
Sista frågan.
Och jag vill säga, alltså, jag tycker inte alls att det är oproblematiskt. Jag gillar den här konstnärliga integriteten, att man vet vad Eine Kleine Nacht-musik är för någonting och att det plötsligt inte är någon annan person som har varit inne och lagt till några takter här eller var och sånt där. Men jag tror att liksom det finns ingen lagstiftningsmässigt sätt att komma åt det här fullt ut. Det får nog handla mycket om liksom att ha en civiliserad diskussion om när upphovsrätten verkligen ska respekteras in i minsta detalj och när det är okej att vara mera inne och justera efter vart.
Mm.
Gå ut och observerade till exempel är att det var väldigt tyst både på ledarsidan och i din blogg under Reinfeldts svarta vecka om den aktuella händelsen. Var det inte att du var trött efter valet och stress, eller var det så att du medvetet undvek att gå in och kommentera det?
Ja, det är en mycket relevant fråga. Jag var bortrest den veckan, så det finns en mycket praktisk förklaring till det. Men man ska inte skriva någonting på bloggen som man inte kan stå för. I alla fall, jag har definierat min blogg så att den är en del av Svenska Dagbladets opinionsbildning. Jag ska inte skriva någonting där som jag känner liksom på ett lättsinnigare sätt eller med lägre kvalitetskrav eller någonting sånt. Det kan vara kortare, det kan vara mer rakt på sak, men i princip ska det inte stå någonting där som inte skulle kunna stå i papperstidningen. Så är det någon fråga som är svår, då är det viktigt för mig att låta bli att skriva tills jag har tänkt färdigt om den. För så gör jag i mitt vanliga arbete med papperstidningen.
Det var så? Jaha, titta nu, jävla. Oskar?
Två korta frågor. Eftersom jag har satt i en panel själv här så undrar jag vilka ministrarna blev. Två, har det någonsin föresvävat dig att betrakta dig mer som en varumärke och outsourca någon liten enkel bloggkommentar till någon annan anställd?
Intressanta frågor.
På fråga ett svarar jag Lena Adelsohn Liljeroth och Sten Toljefors som blir handelsminister. Han har ju, jag vet inte, ja. Det står på nätet. Två, nej, det har jag inte tänkt på, men det är ju en väldigt intressant idé. Jag jobbade för nästan 20 år sedan på en amerikansk tankesmedja, och där var det ju ganska fördomsfritt när det gällde sånt här, så att säga, att olika doktorander och medarbetare satte ihop material som sen någon kom in och skrev under. Jag tror fortfarande aldrig i hela mitt liv att jag har signerat en artikel jag inte har skrivit själv, men jag menar, någon dag ska väl vara den första.
Okej, sista frågan då.
Du sa att du blir inte personlig på den här, men ändå när man skriver en blogg så kanske man får en uppsättning angrepp som man känner att man här kan inte stå på talen. Sätter du igång en polemik på bloggen och står över det?
Jag har ingen kommentarsfunktion på min blogg av den typen att man kan skriva fritt in. Och det finns väl någon kvalitetsaspekt på detta, så att säga, men också mycket en resursaspekt, så att säga, att det kräver väldigt mycket att hantera, och det blir vissa ämnen som blir helt
enkelt. Men går du i polemik med de som mejlar till dig då?
Det är olika med det. Det har väl varit mindre interaktivitet på den här bloggen kanske nu på sistone, men det är, periodvis har jag nog tagit in såna, liksom lyft in såna mejl i bloggen och kommenterat dem. Men jag kan inte säga att det är inte det som kännetecknar min blogg. Nej. Ja, och det vet jag inte. Extremt bra kritiska inlägg är öppet för att ta in.
Det är så, mina damer och herrar, dags att gå vidare till nästa punkt. P. Anders Lindahl. Nu hade jag nämligen tyckt jag lyckats skyla över det faktum att vi har tappat en talare och låg bra till i tid, men så började ni ställa massa frågor, då blev det jobbigt igen. Nästa talare ska prata lite grann om mobila bloggar. Välkommen upp på scen, Mia Sandell.
Okej. Hej, Mia Sandell heter jag, och det är tredje året i rad som jag tillfället att stå och prata om internet i mobilen här på internetdagarna. Första året som vi introducerade internet i mobilen så handlar det om att peka på att det fanns visst massor med mobila applikationer att tillgå. Tyvärr var det ingen som kände till dem, så att vi passade på att börja prata om och visa på lite olika varianter. Vi höll också seminarier, och förra året speciellt, där vi pratade om hur man publicerar mobilt innehåll genom teknikoberoende, operatörsoberoende mobila portaler. Att paketera innehållet helt enkelt så att man får tag i det. I år så ska jag prata om blogging och framförallt mobilblogging. Vad nu det är för någonting. Vilket är ju ganska nytt egentligen. Själv startade jag en bloggsida för inte alls speciellt länge sedan, för att själv testa på vad är det här med blogging. Och jag valde att ta en affärsmässig approach. Förutom Digital Action som jag driver tillsammans med Anna Caracolia, så har jag också ett nätverk då som heter Mias Networking. Och under det företagsnamnet så jobbar jag med cross media marketing. Och där handlar det om att med det digitala mediet att interagera med alla typer av digitala kanaler för att bredda marknadsföringen och budskapet. Att blogga är ju enkelt. De här verktygen som finns idag är på en halvtimme ska man vara uppe och ha sin nya blogg ute med sina första meddelanden, sina första tankar. Och här finns det nog lika mycket män som kvinnor som använder sig av det här mediet att nå ut. Jag brukar ta sådana här fakta, för att det får vi alltid när vi pratar om mobila tjänster och vad man kan göra med mobiltelefonen. Och begränsningarna och omöjligheterna brukar alltid komma upp. Moget var det väl inte för 3 år sedan när vi började prata om mobila tjänster. Idag är det definitivt moget. Och Sverige ligger ju främst. Vi har all teknik som finns för att publicera mobilt innehåll. Världen över finns det 2 miljoner användare. Man laddar ner 23 miljoner Java-applikationer till sin mobil. Och det är spel och det är check-in-applikationer för att hinna till flygplatsen i tid och så vidare. Vi har portaler i Sverige som besöks ofta. Mobilportaler som SL, de skickade precis de här siffrorna. 70 till 80 000 besöker portalen. Och 300 till 400 000 varje dygn använder reseplaneraren. Det vill säga att titta på när går tunnelbanan från Rådmansgatan till Rosten. Telias mobilportal är mycket besökt. 1 miljon besökare per månad. Så idag är det här en kanal som är etablerad. Man använder internet i mobilen. Man surfar med sin mobiltelefon. När jag startade den här webbloggen så fanns det en mobilapplikation för att kunna publicera även on the go, som jag pratat om tidigare. För jag upptäckte ju precis som Anders pratade här om att det kunde ju gå en vecka innan jag uppdaterade min blogg. Det var ingen som läste. Jag fick skäll. Och då insåg jag direkt, nej, det här går inte. Jag borde kunna publicera med min mobiltelefon. Men nu var det så att den här fantastiska funktionen då som blogger.com har, den funkar jättebra för 4 operatörer i USA. Och så det hjälpte ju inte mig. Jag vill ju ha en applikation som jag kan använda här i Sverige, där jag befinner mig. Och då hittade jag en jättebra svensk produkt, Mobispine, som jag kan komplettera helt enkelt på min vanliga webbloggsida. Som en vanlig länk helt enkelt. Det är en Java-applikation som jag laddar ner i min mobil. Och nu kan jag bara uppdatera, som jag gjorde på vägen hit, att imorgon kommer jag uppdatera min webbsida. Så det är ingen idé ni börjar titta än, så nu kan jag vänta. Titta imorgon istället. Och jag märkte också att det blev en stor skillnad. Den professionella webbloggen, den har jag för att prata, utbilda om cross-media marketing. Men så fort jag tog upp min mobil så blev det privat. Då började jag fundera på vad jag såg runt omkring mig, och när jag fick idéer om att nu var jag faktiskt på väg hem igår 4:00, visste inte vad jag skulle laga till middag. Så jag postade en kommentar, kan ni inte messa mig, vad ska jag äta till middag? Om 15 minuter är jag på ICA. Nu var det ingen som gjorde det, men det kunde ju ha varit ett bra sätt att få feedback. Det är för kommentarerna, de får jag till min mobil. Mobispine har också gjort en bra hjälpsida. För att det är en av de andra sakerna som vi har brottats med hela tiden. Att det är komplicerat, det är svårt, man vet inte hur man ska göra. Men här har man tänkt hela vägen ut. Det finns en sida som exakt förklarar, exakt på min mobiltelefon, hur jag ska ladda ner steg för steg. Så det är i princip omöjligt att misslyckas. Och idag finns det ju väldigt bra mobiltelefoner med fina displayer, och internetknappen sitter där på första sidan. Och sen undrar alla, ja, men det är så dyrt med internet i mobilen, det kostar massor med pengar, och det gjorde det för 3 år sedan. Då kostade det 120 kronor per megabyte, och det var helt omöjligt att få någon förtjänst att sälja och skapa mobila tjänster som någon tjänar pengar på. Idag, om man jämför med att bara skicka textmeddelanden, om man skickar 1000, under en månad skickar 1000 meddelanden via min internetuppkoppling i en sån här mobilportal, mobilblogging, så gör jag med kanske en halv megabyte data. Du kan få mellan 9 och 30 kronor tar operatören för en megabyte data. Så det här blir ju inte speciellt dyrt. Så plötsligt är det en extremt billig kanal istället för att nå ut till många. För jag når ju ut till hur många som helst egentligen som läser min blogg på webben och tillbaka till mobilen. Att skicka ett sms, även om jag får 19 öre, så blir det en stor skillnad i pris. Sedan när man börjar att skicka bilder, ja, de är ju tyngre och då kostar det mera datatrafik. Men fortfarande så kan vi säga att man behöver inte fundera på kostnaden när det gäller att använda internet i mobilen eller att blogga mobilt. Ja, vem kan blogga då, och varför ska vi blogga med mobilen? Den frågan ställer jag mig också. Och mobilen är ju en instant. Vi pratar ofta om det, att det är någonting som jag gör nu. Jag har inte tillgång till min dator, men jag har tillgång till internet via min mobil. Okej, okay, då kan jag göra massa bra saker då egentligen. Och jag funderade just på det här med politiken. Nu är väl det en omöjlighet. Man får väl inte ha på sig mobiltelefon under när man lyssnar på alla debattinlägg och... Men ändå, man skulle ha den tyst och man skulle få en politiker att bjuda in till ett samtal. Man har en fråga som man diskuterar, och jag vet inte hur många som brukar gå upp och debattera om samma fråga. Men om man vänder sig nu utanför det här politiska rummet och bjuder in oss vanligt folk, entreprenörer till exempel, som har en åsikt om vad finns det för möjligheter, vad kan man göra för entreprenören, vilka skatter ska vi sänka, och faktiskt få en dialog ifrån politiska rummet ut till oss som sitter här eller någon annanstans, så kan man få en kommunikation. Och det här kan man också publicera direkt på webben. Jag pratade med min lärare häromdagen som har haft lite problem att få ut e-maillister, för hon vet helt enkelt inte hur hon ska göra, hur hon ska lägga upp de här e-maillisterna och få ut informationen, så det blir papperslappar som vanligt. Och det beror helt enkelt på att hon sitter inte framför datorn, hon jobbar inte med den, det är inte naturligt för henne. Men då sa hon just till mig, tänk om jag kunde använda min mobil att skicka ut ett meddelande till alla. Jag behöver bara tala om en webbadress och så kan alla få tillgång till en uppdaterad information. Och det är ett bra sätt att använda mobiltelefonen, och alla har ju mobiltelefonen. Journalisten var inne på att journalisten i mig eller journalisten som är ute där, som direkt kan ta ett foto och direkt uppdatera, var först med en breaking news. Of course, det är ju uppenbart. Författaren, inspiration och energi, det kan man ju få i ett möte, man är ute och reser, i ett samtal med någon. Och oftast, om man tycker om att skriva berättelser, man har inte datorn med sig, varför inte starta upp en dialog eller starta upp en story, posta den via mobilen. Och här kan du också få kommentarer tillbaka. Varför inte utveckla den här storyn tillsammans med min lyssnargrupp som finns där? Och är man en känd person, en känd författare, så kan man tänka sig också det här är ett bra sätt att få kontakt med sina läsare. Samma sak med kändisen. Alla vill väl följa med kändisen i vardagslivet. Och kändisen som berättar vad han är, vad hon gör. Att kunna kommentera, att få ett svar tillbaka på de inlägg man gör, och få det här allt via mobilen och webben. Vi pratar mycket om vad det är som driver trafiken, vad det är som driver att jag använder min mobiltelefon. Ja, det är personlighet, att jag känner att det här är ett content, ett innehåll som tilltalar mig. Och där har vi kunnat konstatera att det här med att blogga, det är ju väldigt personligt. Och när vi flyttar ner det till den mobila kanalen, det blir ännu mer personligt. Och det tilltalar den här, som alla produkter och tjänster, om de ska säljas, så ska det tilltala fåfängan. Man ska känna gemenskap som också ger en trygghet. Och i de här grupperna Så om man skapar intresset med att blogga så har man möjligheten att göra det. Det tillfredsställer den här önskan att synas, att hänga med, att få möjligheten att förmedla ett budskap i ord, bild och ljud. Och våga, vi brukar prata om det jättemycket, att våga testa, våga prova. Jag vågade spela fotboll i söndags. Jag har inte gjort på 30 år. Min dotter hade avslutning på sin fotbollsträning och då var det så att tjejerna skulle möta föräldrarna. Och jag tänkte, nej herregud, ska jag ut och spela? Jag kommer göra bort mig. Men så tänkte jag, nej, jag ska våga. Och jag fick en extremt positiv upplevelse. Och en inte så positiv. Jag fick väldigt mycket träningsverk. Men då insåg jag att nu är det dags att börja röra på sig och börja träna. Men det var ju positivt, för att det var himla roligt att börja träna. Men det här med upplevelser, att dela med sig av vad som händer i vardagslivet, ger energi och väcker tankar och kreativitet. Och jag tror på att den här kan vara ett väldigt enkelt sätt att hjälpa oss allihopa att få lite kreativitet och tanke kring vad kan man göra med mobiltelefonen eller publicera. Det är okej att sälja sig lite grann. Det är vi ganska dåliga på i Sverige, både att sälja och att marknadsföra. Det här kan vara ett sätt att komma över det. Att finnas där, och det är tillåtet att finnas där utan att sälja för mycket. Ja, så jag vill utmana er. Börja mobilblogga.
Tack så mycket, Mia. Det var så. Du kan väl sätta dig i panelen här. En liten decimerad panel, men naggande god. Nu kan vi ta och diskutera lite grann allihopa. Alltså, jag ser ju framför mig då, om man drar ut dessa utvecklingslinjer, vilket man naturligtvis aldrig ska göra, för då får man inget riktigt svar på hur framtiden ser ut. Men man funderar ju över om det inte är så att vi alla är på väg att bli medieproducenter här i världen. Och om alla blir medieproducenter, vem i helvete ska konsumera då i slutändan? Ja, det är en fråga.
Ja, den viktiga frågan är väl vem ska betala?
Jaha, det är det som är det viktiga.
Ja, det är en viktig fråga. För det är klart att här, det finns ju en, du har helt rätt i det, det finns ju en, ett tryck, ett sug efter information som inte kostar någonting. Man producerar själv, man tittar gärna på vad andra gör, men man blir mindre och mindre villig att betala för det. Det är nog en allmän trend i mediesektorn.
Och vem ska se på alla våra mobilbloggar? Om vi nu kan sitta där med Zlatan och Påven alltså det sitter ju folk och bloggar här antagligen. Nu sitter och bloggar just nu om det här seminariet, kan jag tänka mig. För alla de stackare som inte är här och får uppleva detta kaos som jag har lyckats skapa idag. Men vem ska konsumera?
Jo, men det är väl så här att jag tycker ju då att företagen måste bli mycket bättre på att använda interaktiv media i product placement till exempel. Man kan tänka sig video, som jag nu producerar en egen musikvideo, vilket är förhållandevis lätt att göra idag. Så tycker jag att jag skulle kunna approacha faktiskt Sony Ericsson och be dem sponsra mig i den här, genom att jag använder mobiltelefonen i den här musikvideon. Och jag tycker att företagen måste bli mycket bättre på att marknadsföra sig. Det är de som ska betala, absolut.
Så du, är det särskilt realistiskt med tanke på att om jag har 5 läsare på min mobilblogg och du har 5 och du har... Alltså...
Nej, men alltså så där kommer det ju att bli. Jag menar, det tror jag du har helt rätt i. Att liksom, tröskeln har sänkts väldigt mycket för att liksom etablera sig som, i teorin etablera sig som en sändare i samhällsdebatten. Med ett bloggprogram kan man vara igång, som du sa, på en halvtimme och börja kommunicera med, på ett sätt som man inte alls hade möjlighet att göra tidigare. Men det betyder ju inte att man får läsa det. Jag menar, det har varit möjligt att läsa upp sin poesi via kortvågsradio i decennier, så att säga. Då har man liksom potentiellt hela världen som publik, så att säga. Men man får ju inga lyssnare för den sakens skull. Utan vad som kommer att hända är ju att det utkristalliseras i varumärken. Och det sker liksom på nätet, det sker på bloggen, det sker säkert på mobilbloggen också. De allra flesta kommer att göra såna här saker för sig själva och för sin familj och för sina vänner. Och sen kommer det en och annan att liksom slå igenom och få bli jättekänd. Kanske också bortglömd ganska snabbt.
Ja, är det någon i publiken som kommer ihåg Mahir Kagri? Internetturken. Världens största turk under tre kvart. Han var till och med i Sverige när jag var chefredaktör på Internetturken. Och vi skickade en... Alltså för de som inte kommer ihåg det, så var det en kille som la upp en webbsida 97 med lite bilder på sig själv och usel engelska, och han blev ju lite så här laughingstock över hela nätet. Folk tyckte det var jättekul, och han såg ut som en bönsyrsa ungefär, och var iklädd badbyxor lite grann och ville få kontakt med tjejer över hela världen, för han var väldigt intresserad av girls, very interesting. Han till och med blev inbjuden till Sverige och fick vara på Sturehov och träffa och hålla hov på Sturehov för något internetföretags räkning, och blev intervjuad i princip alla större svenska medier, och sen så är han glömd. Det enda som finns kvar är att det finns en PR-byrå som tog hans namn, som heter Mahir, men han är som sagt bortglömd. Men han hade säkert roligt under den tiden han var Mahir.
Ja, och utan det här internet hade han ju aldrig fått chans att göra detta. Nej. Då hade han inte ens fått in en insändare i Hyriet. Det är liksom, den potentialen är ju otroligt fascinerande, och det ger ju en möjlighet till väldigt många människor. Men för de allra flesta kommer det inte att bli succé som blir resultatet.
Men om man säger att allt fler blir medieproducenter, allt fler är med och deltar i det offentliga samtalet, även i form av bloggkommentarer på sina egna sajter, men även i mainstream media som numera är ganska duktiga på att låta folk kommentera till allas glädje kanske. Vad innebär det för medielandskapet som sådant? Vad tror ni det kommer att ge? Kommer tidningarna att finnas kvar på det sättet som de finns idag, eller kommer det bli stora communities alltihop? Det vill säga bulletin board systems all over again.
Ja, fast i den stund de blir det, så upphör ju poängen med att ha det här tidningsföretaget. Utan liksom, tidningen finns ju så länge den levererar någonting som väldigt många människor är intresserade av att ta del av och betala för. Och än så länge liksom, så finns det ett stort utrymme, tror jag, för de här systemen för att av information, bearbeta information, presentera information från många olika håll och göra ett rätt stort jobb som är teoretiskt sett kanske allt fler människor kan göra varje enskild beståndsdel utav detta på egen hand, så att säga, men det finns inga praktiska möjligheter att göra det. Där fyller ju medieföretagen fortfarande, som jag ser det, en funktion. Men det är klart att de kommer att förändras.
Men hur är det att vara alltså professionell journalist och se att det finns massvis med människor som är minst lika bra som du, om inte bättre, och gör det när de sitter på toa i princip?
Ja, just dem har jag inte stött på. Men
det var mer bildligt.
Det kanske finns det också. Ja.
Men ärligt talat, det finns väldigt många bloggare som är väldigt duktiga, som inte gör det här på heltid eller sitter dagarna i ända, men som lägger en halvtimme, en timme varje kväll och skriver ganska initierade kommentarer, väldigt verserat och väldigt bra, som väl skulle kunna mäta sig med det.
Ja, visst gör det.
Hur känns det? Vad tror du om din egen framtid, menar jag?
Ja, vi får väl se. Jag är... vad det handlar om är ju att jag är nu en del av ett, om jag bara var liksom Anders Linder, då skulle jag kanske kunna attrahera ett antal läsare. Utan det som gör att jag får större utväxling, det är ju att jag är del av ett starkt varumärke som är Svenska Dagbladet, att jag finns inom detta, som också ger en sorts kvalitetsstämpel åt det jag håller på med, och vissa garantier för att det som står i vad jag skriver är sant, eller åtminstone efter bästa förmåga sant och riktigt och sådär. Och så länge läsare sätter värde på att det är på det sättet, så känner jag mig trygg. Men den dag så att säga medierna förlorar tron på sin egen förmåga och sin egen kvalitet, då kommer ju fragmentiseringen.
Publikkommentar? Varsågod.
Ja. Det är det som finns problem att det finns möjlighet för människor att köpa dem, som är att skaffa fram information som kommer.
Information kostar att ta fram och någon måste betala, säger Claes Leo. Å andra sidan kan man ju säga att vi har inte sett utvecklingen som faktiskt är i USA. I USA så är bloggvärlden otroligt livaktig och dessutom plockar fram en hel del nyheter som många mainstream media hakar på senare. Så frågan är kanske då, kommer vi se det i Sverige också, tror ni?
Men jag tror det är viktigt för tidningarna att finnas i alla de här digitala medierna själva, precis som du här som startat din blogg och så vidare, och visa att man kan hantera det också. För det är också som du säger, där har du ju dock din distributionskanal kvar, och det är ju problemet som alla andra inte har den distributionskanalen, utan bjud in istället artister och visa dem, hjälp till att få ut dem i tidningen genom de här alla digitala kanalerna istället. Så tror jag att den här tidningen kan bli större.
Tjänar Svenska Dagbladet några pengar på din blogg, tror du?
Ja, det ökar ju kundlojaliteten. Men inte, kanske inte genom väldiga annonser. Så här. Det har aldrig varit syftet, och det genererar inga så att säga, direkta intäkter. Däremot är jag ju en del av vår webbverksamhet och bidrar väl i någon mening till liksom, besökstal och kvalitetsstämpel på det vi gör på nätet. Men exakt hur man kvantifierar det vet jag inte.
Nej, naturligtvis inte. Men en sak som du, när du pratar om mobila bloggar, att de blir mer privata än de privata bloggarna som redan är privata, alltså medier som sådana blir allt mer intima. Var i hela fridens namn ska det ta vägen? Jag såg Berling i Svenska Dagbladet gjorde en otroligt rolig grej om en kille som satt på toaletten och skrek: nu kommer stora jag-bloggen, lägg ut. Och det var den jag hade för ansiktet, eller inte för ansiktet, utan hade i huvudet när jag pratade om just sitta på toaletten. Var någonstans kommer det här ta vägen? Blir det bara dokusåpa av alltihop?
Nej, det tror inte jag, utan jag tror att det blir det kommer ju bli möjligheter för flera personer att finnas på flera ställen helt enkelt. Det här sanerar sig självt på något vis.
Det vill säga de som är intressanta för besökare och de som inte är det.
Ja, precis.
Men folk är ju väldigt intresserade av bajs uppenbarligen om man tittar på YouTube. Så att vi får väl se var det landar. Jag hoppas att ni har blivit lite klokare. Jag ber om ursäkt för detta, den lilla fadär som har blivit idag. Det är både med teknik och med talare och sådär. Men jag hoppas att ni har haft trevligt en liten stund i alla fall, och att ni kommer ihåg mina talare idag med glatt sinne, det vill säga Oscar Bjerzi från Apple, P. Anders Linde från Svenska Dagbladet och Mia Sandelli från Digital Action. Tack så hemskt mycket för dem.